James Blunt, You're Beautiful, tonar ut här i P4 Extra. Vi ska strax lämna utrymme för Ekot som presenteras av Julia Brynolfsson idag. Sen kommer vi tillbaka lite mer P4 Extra.
Ekonyheter. I Ukraina hålls 3 sorgedagar i staden Kryvyj Rih efter gårdagens ryska robotattack. Bland de hittills 19 döda fanns 9 barn som var ute och lekte på en lekplats i bostadsområdet som träffades. Ett 50-tal skadades och för många av dem är läget kritiskt. Ryssland har hävdat att attacken dödade utländska militära instruktörer som mötte ukrainska militärer på en restaurang i staden. Vi går inrikes. Regeringen och Sverigedemokraterna skjuter till 500 miljoner kronor till kriminalvården i vårändringsbudgeten. Myndigheten har stora utmaningar då utbyggnaden inleddes alldeles för sent enligt Justitiedepartementet, som även skriver att behovet av nya häktes- och anstaltsplatser är mycket högt. Under åren 2023-2027 beräknas anslaget öka från 14,1 till 26 miljarder kronor. Det väntas nya höjningar av kaffepriserna. Råkaffet på världsmarknaden har blivit dyrare och det lär påverka priset även i svenska butiker. Men storkonsumenten Joakim Skövde säger att han kommer fortsätta att vara luttrad.
Nej, men man kommer ju alltid behöva kaffe nu när man bor här uppe i Norden. Det är ju vårt sätt att överleva om dagarna.
Varför är det så?
Nej, men när det är så mörkt och så behöver man den extra kicken om dagarna. Så att det är, man får nog bara anpassa sig, sin ekonomi efter det.
Ja, från och med nästa vecka höjs priset på kaffe kraftigt. Det handlar om höjningar på runt 20%, skriver Göteborgs-Posten. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset 5 gånger per år i 10 veckors perioder. Och nästa vecka börjar en ny period, samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden har ökat till de högsta nivåerna på 50 år. Det beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. Priset på kaffe har under perioden mars förra året till i mars i år ökat med nästan 19% enligt matpriskollen. Så det kommer att bli dyrare för Joakim i Skövde, som helst vill ha flera koppar om dagen.
4-5 koppar minst det om dagen.
Det säger kaffedrickaren Joakim i Skövde som intervjuades av Per Engelbrektsson, P4 Skaraborg. Reporter här också Anna Larsson. Efter gårdagskvällens stora polispådrag i Malmö så har 2 män och en tonårspojke anhållits, misstänkta för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor. Det var minst 10 handgranater som hittades i en ryggsäck i Västra hamnen i Malmö igår kväll. Och polisen analyserar även viss kameraövervakning i området. Det var Ekots nyheter med Julia Brunolfsson.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Tack så mycket Julia Brunolfsson för senaste nytt härnäst i P4 Extra. Bland annat det här. De som försvann och begravdes av IRA, The Disappeared, på Nordirland. Vi berättar om det smärtsamma sökandet. Får man bete sig hur som helst på jobbet, frågar vi idag också. Nej, det får man inte, och vi har redan kommit med några praktexempel som ni kan studera i sociala medier. Jobbetikettskola i P4 Extra. Vi ska dessutom prata lite med artisten Patrik Isaksson som kommer ut med ny musik. Men härnäst närmast ska vi prata om de nyheterna om de senaste ryska attackerna mot Ukraina och hur det egentligen går med fredsprocessen och talet om vapenvila. Det här är P4 Extra och det här är Shut Up and Dance med Walk the Moon.
The chemical, physical, creature.
så god som någon. Shut up and dance, walk the moon i P4 Extra. Nu till Ukraina där gårdagens ryska robotattack talar om 19 döda, varav 9 barn och ett 50-tal personer skadade. Det här skedde i president Volodymyr Zelenskis hemstad Kryvyj Rih, och attacker har också skett i andra länder, i andra städer i landet ska jag naturligtvis säga. Med mig nu Maria Persson Löfgren, vår Rysslands korrespondent här på Sveriges Radio. Vad kan du berätta mer om de här attackerna?
Ja, men det här var en av de dödligaste i den här industristaden, och den skedde vid en tidpunkt där de som dödades hade inte en chans att komma undan. Det var bland annat i ett bostadsområde där det fanns en lekpark, och därför är det alltså så många barn, som 9 barn som har dödats. Och den här missilen av typen Kinshal slog ner, en ballistisk missil slog ner precis vid det här bostadsområdet, och de hade alltså inte en chans att ta sig till några skyddsrum, och de som dödades var civila, till skillnad från vad Ryssland säger då, som påstår att det här var en attack mot en restaurang där det satt utländska militärrådgivare.
Apropå militära då, militära ledare då från Frankrike och Storbritannien har ju besökt Ukraina under veckan. Vad har de gjort?
Ja, men det här är ju ytterligare steg för att visa Ukraina att man står på Ukrainas sida, för att ge löften om mer stöd, både militärt i form av vapen och också rådgivning. Men det här har ju skett flera gånger, och ofta så kommer ju det här stödet sent, så och kan inte göra så mycket åt att Ryssland fortsätter och intensifierar, ska vi säga. Det var över nära 100 drönarattacker i olika städer igår kväll och under natten.
Så hur ser då möjligheterna till fred och vapenvila egentligen ut i Ukraina just nu?
Ja, men att döma av det som sägs dels officiellt från Ryssland men också från Kiev, så är ju de möjligheterna minimala. Det finns liksom inte någonting som visar i handling att man är intresserad av en vapenvila från rysk sida, även om man säger det. Man skäller på Ukraina för att Ukraina har ju slagit med drönare mot installationer, oftast elinstallationer, men också mot fabriker där man tillverkar drönare, och hävdar då att det bryter mot en vapenvila som man själv inte respekterar, det vill säga man slår hela tiden mot Ukraina och väldigt mycket civila mål.
Ja, så med andra ord, om man sammanfattar det hela, det har varit mycket prat om vapenvila och fredsförhandlingar, men ganska lite verkstad. Vad behövs för att parterna ska komma närmare någon form av lösning?
Allra enklast vore att Ryssland ensidigt drog sig tillbaks från Ukraina. Då skulle vi få en vapenvila och en fred, men det ser vi ju ingenting av. Och även om Donald Trump säger att han skulle åstadkomma en vapenvila före påsk, så håller tiden på att rinna ut för det, och han blir arg på Ryssland, men det sker ingenting i handling från amerikansk sida heller för att pressa Ryssland till att verkligen nå en vapenvila, utan tvärtom så fortsätter allt som om inga förhandlingar har förts.
Ja, och det ryska förslaget till vapenvila är förstås att Ukraina ger upp och lämnar ifrån sig de här områdena som Ryssland har ockuperat.
Ja, det sägs ju hela tiden från Moskva att de mål de hade från början ska uppnås, och de tänker inte backa på någonting av det som de hela tiden har sagt som gäller av nazificering, som de säger, och att demilitarisera Ukraina, i princip göra Ukraina till en icke-stat, en stat som lyder under Ryssland.
Berättar Sveriges Radios Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren för oss här i P4 Extra. Like a taste for your love, it's all that I need, like a gift from above. The agony inside of me makes me wonder how to be strong and to keep moving on. Klara Hammarström i P4 Extra.
I vår blir det rafflande historia i barnradion. För äntligen är historierummet tillbaka. Om spännande personer som filmstjärnan Marilyn Monroe, dynamitgubben Alfred Nobel och franska lyxkungen Ludvig den 14. Nytt avsnitt varannan vecka. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Slut. En riktig stuffare. Mustang Sally med The Commitments här, hört här i P4 Extra. Nu, dagens kanske viktigaste ämne. När är det okej att fråga en kollega om relationsstatus på jobbet? Vad gör man om man inte vill tacka ja till chefens vänförfrågan på Facebook? Och miljonfrågan, får man värma fisk i mikron på jobbet? Vi pratar vett och etikett på arbetsplatsen. Och det ska vi göra tillsammans med vett- och etikettexperten Sofia Larsson. Hallå där, hej!
Hej! Hejsan, hej.
För det är väl så att det finns både tydliga och kanske mera oskrivna regler på jobbet, hur man uppför sig egentligen.
Definitivt, och sen så tror jag att det skiljer sig väldigt mycket från olika branscher och olika arbetsplatser där det kan skapas liksom lokal vett och etikett.
Mm. När vi bestämde oss för att göra någonting på det här så gick diskussionens vågor höga i vår lilla redaktion. Vi väljer att börja i lunchrummet. Är det okej att värma vad som helst i de gemensamma mikrovågsugnarna?
Ja, det där är ju en klassisk fråga. Jag tycker att det är orimligt att liksom kräva att ett lunchrum ska vara kliniskt fritt från dofter. För det är det ju inte alltid på restauranger. Liksom.
Det blir konstigt.
Men man ska kräva att arbetsgivaren har fixat bra ventilation. Mm. Men med det sagt, så det finns saker man bör undvika som är liksom notoriskt doftstarka, som fisk då till exempel, och olika typer av kol.
Jaha. Okej. Och hur är det med att skala ett kokt ägg inför sina kamrater?
Ja, jag personligen tycker inte att det luktar så mycket, men jag förstår att ni kanske på er arbetsplats har det, som du frågar om det. Du får gärna berätta för mig vad du står i den frågan.
Är det
frågan.
Väldigt mycket ägglukt just på Sveriges Radio? Är det du försöker säga?
Ja.
Nej, men du fattar vad jag menar. Det finns vissa saker som människor är känsliga för, såklart.
Exakt. Ja.
Hur är det med att kommentera varandras matlådor? Får man göra det? Hur som helst.
Man får göra det, men det där kan ju landa lite fel. Alltså det finns någon slags lunchlådans jantelag, eller vad man ska säga, där man säger så här: oj, det var värst vad du har fixat med din lunchlåda, eller du är alltid så himla nyttig. Eller, alltså det är vad jag nyss har fått lära mig i en kränklimang. Alltså att man säger något som kanske på pappret är snällt, men det finns en undertext som är att kan inte du bara ha falukorv och makaroner som alla andra?
Ja, just det, på det sättet. En kränklimang. Det var ett väldigt bra ord, tycker jag. Det säger mycket. Du, ett danskt företag uppmärksammades för ett tag sedan med att de uppmanade sina anställda att kramas på morgonen och vid dagens slut. Alltså en uppmaning att faktiskt göra det. Ja. Mm. Vad säger du om det?
Alltså det här är ju spännande. Vad är det med danskarna och kramar? För jag har ett tydligt minne av, för några år sedan var det en borgmästare som förbjöd kramar på sin arbetsplats. Mm. Så att polariseringen i samhället har helt klart gått till kramar nu också. Och jag tycker väl att det rimliga är någonstans mitt emellan. Det jag kan säga med det här senaste danska företaget, att de var i alla fall väldigt tydliga från början med att det var det här som gällde. Så när de har någon på en arbetsintervju så ger de deras liksom handbok, och där står det att vi har en kramkultur, och så får man välja om man vill ingå i den eller inte.
Har man någon möjlighet att tacka nej? Liksom, nej, jag är inte bekväm med kramar. Får jag låta bli?
Men jag tycker att man tar bort lite den här stöttande verkan när det är obligatoriskt. Ja. Jag har till exempel pratat med en pilot som berättade att besättningen alltid hälsar på varandra med en kram för en flygning. Eller med en sjuksköterska som hon menar att det kan vara så här stärkande hej då efter en jobbig dag. Men det förlorar ju lite sin mening när det är tvång. Hur ska man då göra när man verkligen vill stötta någon? Ska man pussa dem på munnen då? Eller liksom, hur visar man det?
Ja, det kan man fråga sig. Ska det vara hälsningsplikt då? Ska man hälsa på alla på sitt jobb?
Ja, det tycker jag är rimligt. Första gången man ser varandra på dagen så säger man god morgon eller hej om det är lite senare. Det är liksom ett sätt att bara se att, liksom visa att man har sett den här personen och erkänner dens existens. Ja. Det var någon kille här i studion före mig, och när han gick ut så satt jag utanför, och då vi nickade lite till varandra. Liksom,
ja, det var Kristoffer Karlsson, tror jag, som var dagens gäst i P4 Extra idag. En väldigt trevlig person som jag gärna skulle hälsat på om vi hade varit i samma studio. Ja, men så där är det. Vi är lite hälsningshämmade ibland, kan jag tycka.
Definitivt. Hellre hälsa en gång för mycket än en gång för lite. Mm.
Okej. Men inga obligatoriska kramar.
Nej, jag säger nej till det.
Måste man tacka ja när en kollega eller en chef skickar en vänförfrågan på sociala medier?
Ja, för några år sedan så skulle jag vara mer tydlig på att det skulle vara ett nej, för jag tycker att man ska hålla privat och professionellt på separata sidor av staketet, så att säga. Men det händer ju så mycket med sociala medier hela tiden, och olika kanaler används på olika sätt. Nu för tiden med Facebook till exempel, så tror jag att de flesta är mest där för att vara på marketplace eller någon slags intressegrupp för sin hobby. Man lägger inte ut så här känslostarka uppdateringar eller sina semesterbilder längre, så att då kanske det är helt okej. Det är inte som att man låter en kollega eller chef läsa ens dagbok. Det är mer som att den får se vad man har på ens anslagstavla.
Men man måste väl kunna få tacka nej ifall man inte vill vara kompis
Absolut.
Med sin chef.
Ja, men då tycker jag att man inte ska strutsa det och inte nämna det, utan då är det bra att man kan man skicka ett meddelande: hej, jag såg att du hade gjort en vänförfrågan, men jag har policyn att jag bara är vän med folk som jag är kompis med.
Det finns ju olika typer av plattformar där också. Det finns mera yrkesinriktade, så finns det de som är mera privata.
Exakt. Exakt.
Kanske kan välja en annan plattform då.
Precis.
När är det okej att vara väldigt nyfiken och fråga en kollega om relationsstatus? Hej, är du singel?
Ja, det är ju någonting man ska vara väldigt försiktig med, tycker jag. Och det kan missförstås, och då blir det väldigt märklig stämning efter det. Så att det tänker jag att det kan man vänta till att folk vill dela med sig av det själva.
När är det okej att kommentera en graviditet?
Samma där. Det kommer du att få reda på. Det gäller bara att lägga band på sin nyfikenhet.
Ja. Skulle du säga att jobbet är en speciellt snårig plats när det kommer till vett och etikett?
Jo, men det kan det nog vara. För att man skapar ju relationer, och man kan ju hitta sin bästa livslånga vän där, men det kan också vara ens nemesis liksom. Man har så himla olika behov och önskemål och sådär, och sen ska man ändå samarbeta hela tiden utan friktion helst, men det är ju lite av en illusion. Det kommer att bli friktion, och det bästa är att man ändå kan ha forum där man kan prata om: så här vill vi ha på vårt jobb, och det ska inte vara något laddat utan något kul och bra man gör tillsammans.
Vad är ditt värsta no-no? Vad får man absolut inte göra på jobbet?
Oj! svår fråga, men jag tror att vara liksom chef och bli för full på julfesten, det är någonting som är svårt att komma tillbaka ifrån.
Det kan man inte. Nej,
man ska föregå med gott exempel.
Okej. Det är bra. Ny kunskap i alla fall i vissa delar där, tycker jag. Och sen så kan vi se om vi klarar av att leva upp till våra ideal också. Gör du det, Sofia?
Jag är ju frilansare då, va? Så jag jobbar med mig själv.
Jag frågade om ditt anställningsförhållande. Var det väldigt oartigt utav mig?
Nej då, det är ingen fara alls. Jag är frilansare, så jag söker alltid efter nya uppdrag. Så det var bara jättebra reklam för mig själv.
Jaha, se där ja. Det finns också andra vett- och etikettexperter, måste jag ju säga då, i god public service. Tack så mycket för att du var med och upplyste oss, Sofia
tack
Larsson.
Själv. Ja, det är bra. Hej. Oh Lord, thank you for the sign. Not easy to get back when you've been struggling with your life. Remember that it's more than one straight line. But since you did it once, you can do it anytime. Since you did it once, you can do it anytime. Ooh, you know that someone's watching over you. Let's appreciate the only love that's higher. 'Cause if you've been there once, it's within you all the time. If you've been there once, it's within you all the time. I know how you react when under fire.
Carola tillsammans i Sign. Lite breaking news här i P4 Extra. TT rapporterar nu att Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR och Sobona har gjort klart med ett nytt kollektivavtal. Det är det handlar om. Det här kommer att följa industriavtalets märke på 6,4%. Den här avtalsperioden löper fram till och med 31 mars 2027. 2 år alltså ungefär. Och avtalet innebär centrala löneökningar på 1915 kronor med en individgaranti på minst 1200 kronor. Avtalet berör ju då medlemmarna i kommunal och offentliga verksamheter. Det handlar bland annat om undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och räddningstjänstpersonal. Och omfattar 540 000 medarbetare ungefär i kommuner och regioner. Därmed går vi vidare. Det här är Havana med Camila Cabello.
It gets me out. I used to work, but it's in the streets.
Vi ska nu tala om the disappeared, det försvunna. Alltså det handlar om personer som fördes bort, som mördades och grävdes ner av i första hand paramilitära IRA, som ju slogs med alla medel mot den brittiska närvaron i Nordirland i en lång och blodig konflikt som pågick från sent 60-tal ända fram till 1998. Och letandet efter några av de här försvunna, the disappeared, pågår just nu. Med mig i P4 Extra, vår London-korrespondent Pontus Mattsson. Hej!
Hej, hej.
Ja, vad är det man gör nu då för att hitta de som är borta?
Ja, det finns en speciell kommission som upprättades efter då fredsavtalet i Nordirland 1998 som letar efter de här personerna, 17 stycken totalt var det från början, som i första hand IRA har medgett att de har mördat och grävt ner, och man då och man visste inte var de fanns, och har pågått eftersökningar då sedan dess.
Och vad vet man, eller vad tror man har hänt dem som är försvunna?
Ja, de har ju på olika sätt förts bort, skjutits ner och grävts ner. Omständigheterna är oklara. Den här kommissionen arbetar under strikt sekretess. Man kan höra av sig till dem anonymt. Det är själva förutsättningen för att det ska kunna gå framåt arbetet. Och så att något klarläggande om omständigheterna närmare, vem som har gjort vad eller vad personerna har anklagats för har gjort, det undersöks aldrig, utan frågan gäller att hitta dem helt enkelt. Mm.
Och en av de försvunna som hittats är alltså Brendan McGraw, som försvann 1978 när han var 22 år gammal. Du träffade hans bror Kieran i Nordirland.
Ja, det har jag gjort. Och brodern då, den yngre brodern Brendan, försvann 78. Han var hemma. Hans fru var hemma först och främst. Och det knackade på dörren. Instormade maskerade IRA-män. Band fast frun vid en stol. Gav henne lugnande, injicerade lugnande medel. Så väntade man ut tills 22-årig Brendan kom hem. Sen tog man med sig honom och så sa han att ja, men jag kommer att komma tillbaka. Det fanns oklara anklagelser mot honom att han möjligen skulle ha varit informatör för gentemot de brittiska myndigheterna, alternativt ha stulit någonting. Det finns inget som är klarlagt. Sen var han borta ända fram till 2014 när han då hittades, alltså efter 36 år.
Mm. Och hans bror Kieran kände och uttryckte naturligtvis blandade känslor inför det här.
The joy of finding him, but there's also the sadness in of where he was buried and how he was killed, and it's taken so long to actually get that. A lot of emotions rolled into one.
Mm. Det tog alldeles för lång tid tills han hittades, och nu känner alltså brodern mycket blandade känslor. Lättnad över att han ändå har hittats, men också sorg över hur det hela gick till. Ungefär så sa han till dig.
Ja, och det, en sorglig sak var ju då att mamman hade, som kämpade i alla år för att hitta sin försvunna son, hon hade hunnit dö. Nu ligger de begravd tillsammans, vilket glädjer storebror. Men det har ju varit fruktansvärda år där man har vetat att han har varit mördad. IRA tog på sig det efter ett antal år. Men exakt var han var begravd var då okänt. Och till slut, alltså först 2014, så lyckades man hitta kroppen. Mm.
Vad betyder det då för de anhöriga att få veta vad som har hänt deras familjemedlemmar?
Betyder väldigt mycket, och det är då av de här 17 som har varit försvunna så är det 4 stycken fortfarande som är borta. De andra har hittats, och det har betytt jättemycket för de familjerna. Han Kieran som jag pratade med berättade att det var så fantastiskt att nu kunde de gå till en grav. Många är katoliker, det var då katolska IRA eller republikanska IRA som slogs för att Nordirland skulle tillhöra republiken Irland, som begick de flesta av de här morden. De har mycket traditioner och återkommande rituella saker när folk har dött. Man går till graven vissa dagar per år. Det är väldigt viktigt. Man har en vaka i hemmet när en anhörig har dött. Ditt släktingar och vänner kan komma dit. Man pratar om den döde. Det här har ju berövats de här familjerna. De har inte kunnat ha någon såna ritualer. Och det känns väldigt skönt då att kunna ha det. De hade till exempel en vaka då för Brendan 36 år efter att han hade dött.
Mm. Men du, 4 personer är fortfarande försvunna. Varför har man inte lyckats hitta alla på den här långa tiden?
Ja, folk har inte berättat. Det är ju var de finns. Många har ju dött under tiden, personer som har känt till. Nu blev det ett aktuellt fall här nyligen. I november så trodde man att man hade hittat kvarlevorna efter Joe Linsky som försvann 1972. Det fanns uppgifter om att han skulle varit nedgrävd i en grav i Irland. Och man grävde upp den här graven. Det var en familjegrav där andra personer låg begravda på en kyrkogård. Och så har man letat då med DNA-bevis, och nu blev det känt bara härom veckan att det var inte han. Mm. De kvarlevor man hittade, det var inte han. Så letandet fortsätter där. Och det är ju då uppgifterna kommer okänt. Varför? Den här kommissionen får in uppgifter från personer som berättar. Och då kan de berätta under sekretess. Så att kommissionen berättar inte hur de vet var de ska leta. Eller vilka uppgifter som letandet bygger på. Utan allt det är sekretessbelagt.
Du är nyss hemkommen från Belfast. Hur mycket präglar den här konflikten människorna på Nordirland idag, skulle du säga?
I jämförelse med vad det var före 1998 så är det ju väldigt, väldigt lite. Folk där beskriver det som en helt ny stad på många sätt. Hela centrum är helt annorlunda än det såg ut under The Troubles, som den här konflikten kallades för. Samtidigt i vissa delar av Belfast, i västra Belfast där jag var till exempel, så är det fortfarande väldigt hårda skiljelinjer mellan katolska och protestantiska områden. Det är fortfarande, man kan kalla det för en mur, men det är grindar och stängsel mellan de här stadsdelarna, och det låses grindar på nätterna så att folk inte ska kunna åka emellan och kasta sten, bråka med varandra. Och många går aldrig på den andra sidan. På de protestantiska områdena runt Shankill Road, som huvudgatan heter där, så är det fullt med olika väggmålningar på protestantiska hjältar som har slagits i brittiska krig eller varit inblandade på andra sätt i kampen för Storbritannien. Det hänger blommor överallt, det är Union Jacks, den brittiska flaggan. Går man på Falls Road, som är den katolska huvudgatan, bara någon kilometer därifrån, så är det tvärtom irländska flaggor. Det är stora väggmålningar på då hjältar som har slagits för ett fritt Irland. Så att det är oerhörda skillnader i de kvarteren.
Mm. Polariseringen finns kvar. Såren är djupa på sina håll, helt enkelt.
Ja, det är då sammanlagt var 3500 personer som dog under den här konflikten. Så kan man räkna att var och en av dem kände 10 eller 20 personer hade anhöriga, så är det ju en stor mängd människor som fortfarande är berörda av det här.
London-korrespondenten Pontus Mattsson med oss här i P4 Extra om en djupgående konflikt. I end up in crisis. Sometimes I feel like everybody is the same.
She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me.
Taylor Swift, Anti-Hero, P4 Extra anropar nu artisten Patrik Isaksson. Hallå där och hej!
Hej, hej Erik, hej!
Hur är läget?
Det är strålande här i Örebro. Det är hyfsat fint väder och ganska lite, inte så himla kallt som jag trodde det skulle bli.
Ja, men det är ungefär samma läge i Göteborg. Så då står vi på jämställd bog vädermässigt, men du har något som inte jag har, nämligen ny musik ute. Vi ska strax lyssna.
Ja, det är jätteskoj. Man går ju här i någon form av så här, efter pandemin, vakuum och bara skriver massa musik. Så nu vill man släppa det, ut med allting.
Ja. Och Löften heter alltså musiken i fråga, din nya singel. Som känns som att du berättar något personligt och uppriktigt här i den här låten. Vad handlar den om?
Den handlar om egentligen alla de här små löftena man lovar sig själv att bättra sig och göra och följa. Liksom. Som man säger, men jag ska göra det si eller så. Det kan ju vara personligt för mig då, var det kanske att ta tag i träning och ta tag i sånt där som man förföll under pandemin och under sånt. Och liksom att man kommer ut. Jag älskar att skriva musik och sjunga, det är det jag älskar. Och när man fick göra det på många år så var det som ett vakuum. Liksom. Och så mina barn flyttade till Skåne och jag tappade liksom lite fotfäste, kände jag, inombords.
Är du en sån som använder musiken för att bearbeta känslor?
Ja, men det har jag gjort sedan min mamma dog när jag var 15. Då minns jag att jag flydde liksom in i musiken. Jag flydde in där. Mådde jag som bäst liksom, när jag var inne i musiken. Och så när man liksom stängde av hörlurarna, liksom, tog bort Walkmanen, liksom, Sony Walkman. Så var det liksom, så vart tråkigt. Det var verklighet.
Sony Walkman, det var ett begrepp som inte jag har hört på många år.
Kanske reklam nu. Den finns nog inte kvar än.
Inte på marknaden. Den kanske har antikvärde snart.
Du hade nog en gul, jag hade en blå.
Det är faktiskt möjligt. Jag är lite osäker på det. Men du, det här är ju spännande tycker jag. Vad musiken kan betyda, inte bara för oss som lyssnar, utan för er som skapar.
Ja, men för även då när jag var 15 då var jag inte lika i samma skapande liksom. Jag började träva fram och försöka leta min, liksom, min identitet, var jag var någonstans i musiklivet men det har hållit i sig sedan dess. Så när jag kliver in och skriver musik så mår jag liksom väldigt bra. Och det var så, just efter pandemin kom, när man kom ur musiken och bara, ja, det var ett tomrum liksom. Det var liksom inte jag trivs ju bäst vid pianot eller gitarren liksom.
Ja.
Det är svårt att leva så hela tiden. Man måste ju också vara ett alternativ.
Ja, men så är det. Och löften var det då. Du sa det var en period av förfall. Och det är de där löftena som man ger sig själv att jag ska ta tag i. Nu måste jag ju faktiskt sätta lite dig på press här. Hur många av de där löftena har du levt upp till och hållit?
Ja, men det är fina. Man ska ju inte göra så här nyårslöft, för det bryter man ofta. Men det gäller att ge sig själv små löften varje dag som man kan gå efter och hålla sig vid. Liksom. Så att träningen har faktiskt hållit väldigt bra. Ja. Alkoholkonsumtionen är mycket bättre än vad det var tidigare. Och maten, alltså det är massa små grejer. Sen är det också löften till sig själv att jag ska ringa mina barn varje dag. Det gäller att göra många sådana grejer samtidigt.
Ja. Det låter som att det kan vara bra att göra en sån där lista. Vad ska du göra denna lördag eftermiddag?
Vet du vad, jag och min fru, vi är faktiskt barnfria helt och hållet. Vi ska gå ut med hunden och bara mysa.
Det låter ju så skönt, helt fantastiskt. Ja, vilken bra grej. Ja, men du, vet du vad jag ska göra då?
Liksom min nya låt.
Ja, vi ska lyssna på din nya låt. Den var ju enkel.
Jätteenkel. Det var ett löfte jag kunde du måste hålla då, eller hur?
Ja, men absolut. Nu ska vi lyssna på Patrik Isakssons nya singel Löften. Ha det gott.
Hej.
makten sliter och förstör, slår hål på mitt humör, gaddar sig ihop. Alla löften gottar sig i svek, och de förför mer och mer. Och vem har rätt och vem? Som du ser, är det lögnen som du ger? En Judas religion. Alla löften doppar i en flod, som synden kyss med blod. Vi kommer aldrig att mötas mer.
Ny singel där med Patrik Isaksson, alltså Löften.
Hej Space Face!
Pippi Långstrump får nytt liv i barnradion.
Jag heter Pippi Lotta Victualia.
Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätad till två hårda flätor som står rätt ut.
Hör Astrid Lindgrens älskade berättelser i ny och ljudlig form.
Här är Pippi.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look.
Först hände ingenting, sen hände ingenting och sen började den spelas på en radiostation och resten är historia. The Look, Roxette, sista låten i dagens P4 Extra där Gustav Wilhelmsson skötte det ljudtekniska, där Järmund Stenhag valde musiken, där Karin Forsmark producerade det hela och i redaktionen fanns också Andrea Jubrik, Maja Sell och Anna-Karin Gustafsson. Vill ni stifta närmare bekantskap med dem på sociala medier och se deras skådespelartalanger så råder jag er att gå in där och kolla noga hur man inte beter sig på jobbet. Imorgon gästas vi av poddaren och tiktokaren Perla Rainey Malmberg. Hon är aktuell i Let's Dance. Efter nyheterna nu tar Sportextra över. Det blir 3 allsvenska fotbollsmatcher och så är det dags för den första av som mest 7 semifinalmatcher mellan Luleå och Frölunda i SHL-slutspelet. Igår spelade ju Brynäs och Skellefteå sin första. Brynäs vann på hemmaplan med 4-1. Jag heter Erik Blix och lämnar nu med varm hand över till senaste nytt från Ekot med Per Edberg.
Ett nytt kollektivavtal är klart mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona. Avtalet följer industriavtalets märke på 6,4% löneökningar under 2 år. Det här kollektivavtalet berör över en 500 000 anställda, bland dem undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och räddningstjänstpersonal. En man i 30-årsåldern som arbetar som polis har häktats misstänkt för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, uppger Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen har mannen arbetat som polis i Stockholmsområdet i flera år och han har häktats på den starkare graden av misstanke. Mannen nekar till anklagelserna. Socialdemokraterna vill att staten ska gå in som delägare i Saab och kanske också andra företag inom försvarssektorn. Det här beskedet kommer efter att generaldirektören för Försvarets materielverk efterlyst utökat statligt stöd till svensk vapentillverkning i Ekots lördagsintervju. Socialdemokraten Peter Hultqvist är ordförande i riksdagens försvarsutskott.
Jag tycker att regeringen har varit ohörsam i de här frågorna. Tiden har fått gå och man har inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna.
FMVs generaldirektör Göran Mårtensson föreslår i Ekots lördagsintervju statliga garantier för en viss produktionsvolym över tid, direkt investeringar i tillverkningsindustrin och även statligt ägande i försvarsföretag. Socialdemokraterna är enligt Peter Hultqvist öppna för alla tre åtgärderna, till exempel statligt ägande i Saab.
Men vi är också beredda att diskutera statligt ägande på andra områden inom försvarsindustrin.
Det rör sig alltså om andra svenska företag inom sektorn?
Ja, det kan det göra. Det kan det göra. Man kan vara delägare och man kan på det sättet vara en väldigt konstruktiv partner i det här.
Ekot har sökt försvarsminister Pål Jonsson, som nyligen sa till Dagens Nyheter att han inte var säker på att statligt ägande var en viktig åtgärd för att stötta produktionen av försvarsutrustning. Samtidigt uteslöt